Ja, det här med bönsöndagen, som jag sa för något år sedan när jag predikade på den här söndagen också, att det är lätt att tänka att det är ännu en av de här dagarna, kanelbullens dag, och så här, och okej, nu ska vi göra bönrecept den här dagen liksom. Men det är ingen jättedum, så här, den tanken är inte så dum. Det är mycket gemensamt när man börjar tänka på det. Är det några som odlar bönor i sin trädgård? Hand upp. Ja, men titta, där har vi några. Och bönor, de växer ju inte som bär så här. Som svarta vinbär eller så. Det, så mycket kan jag. Utan de växer ju i så här baljor eller ärtskidor, bönskidor. Och det har ni säkert de flesta sett. Och då är det ju så att man ser inte bönorna. Man kan se att det finns bönor där inne. För de blir liksom mer knaggliga och liksom sprängfyllda, de här. Kan öppna och ta ut de mogna bönorna. Men jag tänkte på det bibelord vi läste här i början. Som Rickard läste. GT-texten. Där Gud säger, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Och det är en bra bild för hur Gud vet precis vad du och jag bär på där inne. Innan vi har öppnat upp för honom. Han ser inte bara att det finns böner i våra liv, behov. Utan han vet dessutom precis vad det är vi behöver. Men det bönorna hjälper oss att förstå med böner. Ursäkta att det blir lite krångligt för er här. Det blir säkert för krångligt för mig snart också. Men det bönorna hjälper oss att förstå med böner. Det är att vi behöver öppna upp. För att även om Gud bara har goda tankar för oss och vet precis allting, så blir ju inte vårt liv en räkmacka. Alltså vi får ju inte alla de där behoven av Gud för att han vet om det. Utan han har också gett oss ansvaret att välja att bjuda in honom i våra liv eller inte. Och det är bönen. Det är att öppna upp. Det är att bjuda in Gud i våra liv. För han har gett oss friheten och han kommer inte gå emot det. Han kommer aldrig tvinga sig på oss. Även om han känner som nöd, tror jag, för oss många gånger. Det brister många gånger i hans faders hjärta. När han ser hur vi kämpar, hur vi strävar efter saker som egentligen inte kommer fylla de där behoven. Han vet att han kan fylla dem. Men sen så något annat som är en väldigt bra bönerna till Gud. Det är när man läser om bönor så finns det tre olika kategorier. Det finns de som man kan äta på en gång. Bara öppna skidan och så stoppa i munnen. Men de flesta bönorna behöver man förvälla innan man kan äta. Och det kan vara olika lång tid. Sen finns det egentligen inga giftiga bönor. Utan det finns däremot några sorter som är oätliga. De är inte goda och så. Men och man kanske blir lite dålig i magen. Men värre än så blir det inte. Och det är också en hjälp för oss med bönen att vissa böner får vi svar på en gång. Det är ofta så vi vill att Gud ska svara. Att vi liksom ber och knappt hinner säga amen förrän vi har fått bönesvaret. Och jag kan tänka mig att några har sådana berättelser där man har fått svaret så verkligen på en gång. Jag har några sådana också. Men de flesta bönesvaren får vi ju efter en tid. Och det är inte så att Gud väntar med att svara, tror jag, utan jag tror att processen sätter igång när vi börjar be. Precis som de här bönorna som man behöver förvälla en stund innan man kan äta. Så att ibland så blir bönen att vi sätter igång Guds process i våra liv. Och vi tror kanske inte att han har börjat svara på bönen, men det har han. Och sen så kommer svaret och då blir det så mycket starkare och så mycket godare och så mycket mer ofta än vad vi har bett om. För Gud, han är ju sån, han låter bägaren flöda över mitt i ens kamp runt och i våra liv. Så det är en bra bild att ha med sig. Men bönen är inte bara en gåva, utan det är ju också en kallelse. För Jesus säger till sina lärjungar, till dig och mig, ni är världens ljus, ni är jordens salt. Och med andra ord, vi har en uppgift, vi har en kallelse. Och bönen är vårt mäktigaste vapen i den kallelsen. Och det är lite som att Jesus behöver provocera oss ibland för att förstå hur lite vi använder oss av den kraften, den förmånen. Om vi hade fortsatt evangelietexten idag, där Jesus lär ut vår fader, den bön som vi ber varje gudstjänst. Och så säger han de här också väldigt kända orden, fantastiska orden, be så ska ni få, och så vidare. Efter det så tar han en liknelse. Han säger, finns det någon av er fäder som ger era barn en orm när de ber om en fisk? Eller en skorpion när de ber om ett ägg? Eller vad är det? Jag kommer inte ihåg. Ja. Nej, det är det förstås inte. Ni som är onda, säger Jesus, förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte er fader ge helig ande åt dem som ber honom? Det är som att Jesus visar med den bilden att det är ungefär så vi förhåller oss till Gud. Att vi ber så lite så, som om vi är rädda för att vi ber om, utan tvärtom. Det är ungefär som att vi har en nyckfull bild av Gud. För varför annars ber vi inte mer? Och så säger Jesus, ska då inte Gud som är så god, som älskar dig, ska då han inte ge helig ande åt dig? Och där tänker jag att Jesus visar vad som är bönens djupaste mål. Att bönen kan bli något mer än att be för att få bönesvar. Att bönen kan bli att be för att bli bönesvar. Och jag tror att det är den typen av bön som lärjungarna berörs av när de ser Jesus be. Och som får dem att ställa den där frågan, Herre, lär oss att be. Och då säger Jesus, så här ska ni be. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Det är en bön som handlar om att direkt låta Gud bli centrum i våra liv. Att ställa mitt liv till förfogande för Gud. Gör vi det så kommer vi ha lättare att se att han är med oss sen resten av dygnens timmar. Om vi tar en sån stund där Gud återigen får bli centrum i våra liv, så kommer vi bära med oss den närvaron i allt vi gör sen. Vi kommer ha lättare att se att han har bara goda tankar för mig. Vi kommer ha lättare att förstå att han vill bara vara med mig. Att han läser, hör mina suckar. Och resultatet blir att jag börjar be i realtid. Alltså be. Jag börjar vara med Gud. I medvetenheten i allt jag gör. Och så blir mitt liv en plats där just det sker som Jesus säger att vi ska be. En plats där Guds rike får bryta fram. Vi blir en bön. Vi blir svaret på andras böner. För Gud kan använda oss i möten med människor. Sen visar också Jesus att bönen, det är en skapelseakt. Hur lät det när Gud skapade världen? Låt det bli ljus. Låt det bli vimlande liv i himlen, på jorden, i vattnet. Låt oss göra människan till vår avbild, till att vara oss lika. Och så när lärjungarna säger, Jesus lär oss att be, så säger han, så ska ni be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden som i himlen. Vi får vara med i Guds skapelseakt. Vi får vara medskapare. På samma sätt som Jesus i sin treenighet bad fram världens existens, så får vi som delaktiga i den gudomen genom nåd, genom helig ande, genom korset och vår inbjudan att fullt ut få bara komma, öppna upp oss för Gud, så får vi vara med och be fram Guds rike. 1900-talsteologen Karl Barth: när vi går in i förbön blir vi insatta på Guds sida och lyfts upp till honom och därmed till den plats där besluten fattas i allt som har med hans rike att göra. Det är stora ord. Och det är fantastiska ord när man tänker på det. När vi går in i förbön blir vi insatta på Guds sida och lyfts upp till honom och därmed till den plats där besluten fattas i allt som har med hans rike att göra. Tänk om vi kunde förstå lite mer av det här. Tänk om jag kunde förstå lite mer av det här, tänker jag nu. Tänk vad vi genom våra böner, genom att ställa oss till Guds förfogande, tänk vad vi kan påverka vårt land. Jag vill bara ge en liten sån här, ett exempel nu inför den här bönevisionen som Gunnevi delade. Det var en församling i Phoenix i USA. Ligger det, va? Det är inte Kanada, va? Nej. Eller? Va?
Arizona.
Ja, jag är inte så bra på geografi där. Men där gjorde man i alla fall ett bönexperiment. Det var på telefonkatalogernas tid. Så att man ville som församling prova, spelar det någon roll att vi ber? Och kan man liksom se ett tydligt resultat? En vetenskaplig undersökning helt enkelt på bönens kraft. Så att man slumpmässigt valde ut 160 hushåll från telefonkatalogen så här på en rad. Av de 160 så tog man hälften, 80, och bad varje dag, tror jag. I alla fall som församling bad man för dem under 3 månaders tid. Sen ringde man upp alla 160 hushåll och ställde samma fråga. Sa att vi är från den här församlingen och vi undrar om vi bara får komma hem till dig och välsigna dig. Av de 80 hushåll då som man hade bett för i 3 månaders tid, så var det 69 som tackade ja. 11 tackade nej. Av de 80 som man inte hade bett för under 3 månaders tid, så var det 79 som tackade nej. Och 1 hushåll tackade ja. Så 69 av de 80 tackade ja som de hade bett för. 1 hushåll av de 80 som de inte hade bett för tackade ja. Det är ganska stor skillnad. Det är ganska svårt att hitta motargument mot att bönen spelade roll. Det går säkert att komma på argument. Men för mig blir de inte särskilt trovärdiga, de argumenten. För det är så otroligt stor majoritet. Och det ligger dessutom i linje med allt vad Jesus undervisar om när det kommer till bön. Och förbön är den kanske kraftigaste typen av bön. Om bön för egna behov är den enklaste formen av bön, och den kontemplativa bönen där vi på något sätt bara är med Gud, som Emil och Alfred, du och jag, det är den djupaste formen av bön, så tror jag förbön är den kraftigaste formen av bön. Särskilt när vi börjar be för våra fiender. Och om vi bara tar en minut om dagen, jag tror inte att vi fattar riktigt vad den minuten kan betyda. Vi kan be längre, vi kan be en timme. Jag tror framförallt att det handlar om att just låta Gud bli centrum i våra liv. Ibland kanske det räcker med en minut. Ibland kanske det krävs en eller ett par timmar. För jag är så uppe i annat. Jag har så svårt att bara sätta fokus på det jag mest behöver fokus på. Jesu kärlek. Men jag tror att en dag så kommer vi att förstå. Vi kommer se vad våra böner betydde. Jag tror inte vi kommer förstå det fullt ut i den här världen. Men jag tror att en dag så kommer vi få se vad våra böner betydde. Och låt det inte bli en stund där du bittert ångrar att du inte bad mer. Utan låt det få bli en stund där du blir förundrad över vad Gud har gjort genom dig, genom dina böner. Jag tror att det är det bästa sättet att samla skatter i himlen, som Jesus säger. Jag tror att bönen är också det bästa gödselmedlet för de skatterna att växa. Vi ber. Tack Gud för bönen. Tack att du har öppnat upp helt för oss som bönskidan. Du öppnar upp helt på korset för att vi ska få komma och äta av det du ger. Av liv, av kärlek, hopp, tro för det omöjliga. Och tack att du ger. Det ger du också med ett löfte om att det ska ske. När du ger en vision som du gav till Gunnevi, så är det för att det också är något du vill förlösa. Och när du ger oss tro för att det kan bli skillnad i våra familjer, i vår församling, i vårt land, när vi börjar be. Den tron kommer från dig. Utan till din trofasthet. Vi ber för alla som har haft en ryggsäck av krav i förhållande till bön. Tack att du nu lyfter av den ryggsäcken. För det var aldrig du som hängde på den. Du som skapat oss till att tillbringa de första åren i våra liv med att leka. Tack att det är en undervisning till bönen, lekfullheten, att vara med dig, att hitta stunder där bönen får bli kreativ, lekfull. Amen.